Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Kära lyssnare och tittare, denna alla hjärtans dag den 14 februari 2020. Hej Maria!
Hej, hej Ingrid! Dagen till ära är vi båda rödklädda. Du hade vissa synpunkter på att jag visserligen var vinröd, men jag är ju annars en svartvit typ, så det får väl duga.
Mm. Jag hittade en riktigt julröd blus, men det ska vara rött som i kärlekens färg. Det är därför vi har det idag.
Ja,
nyhetsveckan 79 heter SAS totala haveri. Och på bilden ser ni ju ett verkligt haveri, nämligen Gottröra-kraschen. Men det här är ett haveri av något annat slag som väl ingen har kunnat undvika den här veckan. SAS märkliga...
Ja,
mycket märkliga reklamfilm. Ja, vi ska dessutom prata om slösaktiga Malmö. Kommunen som är väl den som får mest bidrag från andra kommuner lägger 500 000 kronor på Malmös ljudidentitet. Det här är så dumt så ni kommer knappt att tro det, men vi ska berätta för er vad det är. Och så vill vi såklart uppmärksamma hemlösa Rolf som Joakim Lamotte så förtjänstfullt gjorde ett klipp om. Som lades ut igår och folk blev det exploderade nästan lika mycket som SAS-klippet. Och framåt kvällen så hade Sverigedemokraterna i Trelleborg åkt ut och hittat Rolf. Och ordnat så att han på deras bekostnad fick bo på något vandrarhem eller hotell eller vad det nu var.
Nu är du nästan som en Hollywood med Netflix-trailer som avslöjar hela intrigen till filmen. Ju.
Ja. Jag tänker att de flesta redan vet vad det handlar om, men att det är våra infallsvinklar som de är mest intresserade av.
Ja, vi får hoppas på det. Du, vad har vi sponsorväg denna veckan? Vi är ju nu mitt inne i oxveckorna.
Ja, du får förklara vad oxveckor är för någonting.
Ja, det råder lite delade meningar om hur länge de varar. Men man brukar väl avse, enligt Wikipedia så är det då perioden från 13-dagsafton eller 13-dagen fram till påsk. Så det är ju i princip januari, februari, mars minst. Enligt andra uppgifter så brukar man räkna från mitten av januari fram till slutet av februari. Och det är ju då den här väldigt tunga, ofta fattiga perioden utan någon ledighet som liksom vidtar efter julhelgerna.
Inga röda dagar förrän till påsk. Det är väl därför Wikipedia beskriver det som att det gäller fram till påsk. Därför att det är först då det kommer några röda dagar.
Mm. Och framförallt så brukar det vara, man får slita som en oxe då under den här perioden. Många har ju det ganska knapert, och det hade man väl även förr under den här tunga vinterperioden. Det kanske tröt lite i matförråden och sådär. Ja,
fast jag tyckte det stod att det förr i tiden när de faktiskt bodde och hade små egna lantbruk med oxar i sin tjänst. Då var det alltså sommarmånaderna som kallades oxveckor. För det var evigt slit. Med skörden och allt.
Ja, just det. Ja. Jo, när jag ser att de skriver också att för många utgörs perioden slut av sportlovet och en därefter betydligt ljusare period företrädesvis om morgnarna. Hur man än väljer att definiera det och dra gränserna så är det ju hur som helst så att just den här perioden är lite seg och man kanske inte riktigt har hämtat sig efter julen än ekonomiskt och sådär. Vi behöver ju fortsatt ett stöd.
Precis, det har varit magert både denna och förra veckan. Men vi har i alla fall tre Platina-sponsorer som vi vill tacka. Och det är Andreas som skriver kort och gott donation. Och så är det Kristin som skriver kramar i med- och motgångar från gammel mormor. Och så har vi Magnus. Gåva, ni är mycket bra, eran cyberson.
Tack, tack snälla. Ja, och tack alla som har gett lite mindre bidrag. Ni kommer upp i remsan. På hemsidan kan ni kolla in alla uppgifter om Swish, om bankgiro och framförallt Donorbox. Ni som vill stötta oss genom att bli månadsgivare. Det droppar in en del nya sådana och det är mycket glädjande för att det innebär ju att om fler kan bidra med lite mindre summor kanske så gör ju det jättestor skillnad. De här platinasponsorerna är ju personer som har gett lite mer och det förstår vi ju om inte alla kan. Men kanske en hundring i månaden att man kan avvara, det är en starköl och en skål jordnöter på krogen.
Ja, och för det får man då 8 program.
Mm, och artiklar.
Mm, precis. Mm. Det är inte mycket per artikel och podd.
Nej. Det är det inte. Och vi gör ju vårt bästa för att försöka leverera lite andra perspektiv på nyheter och annat. I veckan skrev jag en rätt så omfattande artikel om Oscarsgalan och att folk har surnat ihop på kändisarnas moralpredikningar. Kolla gärna in den på ingridomaria.se. Jag menar på att det här att ingen pallar titta på skiten längre är ett tecken på att folk har slutat bry sig om det här att man ska vara si och så och peka och grejen och nu stundar nya tider.
Precis. Ja, ska vi prata lite mer om den nya bokmässan. Vi kallade den först alternativ bokmässa och detta har då Expressen tagit fasta på. Men nu har vi som ska vara med där bestämt att den ska heta den oberoende bokmässan. Precis som vi inte är alternativa medier utan vi är oberoende medier.
Korrekt beskrivning. Ja.
Mm. Då är det så att i måndags så hade då Expressen snappat upp det här, för jag har ju, alltså jag och flera av de andra talarna har ju då spridit den här affischen där man kunde säga att vi ska ha den här bokmässan, bok- och mediemässa ska jag kanske säga att det är.
Om vi ska börja bara ett snabbt utsnitt av vilka som kommer att delta, för det vet folk kanske inte automatiskt. Det är du, det är Janosch, det är
berättade jag inte det förra gången, men det är i alla fall Katarina Janosch, Vavra Suk, Runar Sögaard som just kommer ut med en ny bok, eller det kanske hans första bok, jag vet inte riktigt, men han kommer ut med en bok i alla fall. Och så är det Jan Tullberg och Mikael Vilgot och Tobias Sassersson som har News Voice. Och nu är det hemskt för dem jag då inte kommer ihåg.
Ja, men det bland annat, och det kommer ju kanske en hemlig gäst och lite sånt också, va?
Ja, och det kommer att presenteras om några dagar, kommer att presenteras 5 nya profiler som ska medverka på den här bokmässan. Mm. Och den kommer att vara den 28 mars som är en lördag någonstans i Stockholmstrakten. Inte ens jag vet vad det är, jag vill inte veta vad det är. För att ingen ska kunna tortera det ur mig. Men det är ju så att det är ju fortfarande så att de här vänsterextremisterna och medierna, de gör ju sitt bästa för att få stopp på detta. Och det var ju det Expressen gjorde i måndags när de då hade fått tag i Runar Sögaard. Och så har de då rubriken Runar Sögaard talar på alternativ bokmässa. De är tvungna att citera det också för att det är ju ingen riktig bokmässa. Det förstår ju alla som läser Expressen. Det är ju bara något trams. Mm. Och så hade de en bild på honom och mig på första sidan liksom. Det var en fin bild på mig de hade plockat fram, för man var tacksam för. Och jag benämnde så som högerextremist 3 gånger eller någonting i artikeln. Och syftet med detta, det är ju då att skrämma upp människor. Gå inte på den här mässan, köp inte biljett. Och nej, det här är extremister, det är före detta nazister och de är otäcka människor, så gå inte. Själva verket är det ju så att tack vare Expressens artikel så har ju väldigt många fler människor, de som inte läser de oberoende medierna, faktiskt fått vetskap om att det här ska äga rum.
Gratis reklam. Och jag tror också att ett annat syfte var ju att skrämma, helst att få Runar Sögaard att hoppa av, tror jag.
Yeah. Yeah.
Han är väl då kanske den som är liksom mest känd och mer kommer från en, från början åtminstone från en mainstream miljö. Så att de hade väl hoppats att de skulle få honom att säga, usch nej, åh, är det nazister, åh, nu ska jag hoppa av. Men det, han nappade inte alls på det betet.
Nej, men han fick väl utstå en hel del, inte minst i början när han gifte sig med Carola, och då var ju, alltså, liksom, tidningarna var ju helt galna, och de var ju Livets Ord, de var fruktansvärda, och det var liksom framgångsteologi, och de var elaka mot folk, så att han har nog haft sin beskärda del av sånt, tror
ja.
Jag.
Mm, jo, och sen är det ju så i ärlighetens namn att både han och hans far har varit i klammeri med rättvisan på olika sätt. Så att ja, det har ju funnits liksom lite trassel som har varit självförvållat där också, om man säger
ja.
Så.
Ja, ja, visst, men de har i alla fall haft att göra med medierna och vet att journalister nästan alltid har en ondsint baktanke. Det låter ju hemskt ju, men det var inte därför vi blev journalister, men numera är det ju faktiskt så. Alltså man såg redan när han mejlade den här Gusten på Expressen vad han skrev till folk att han ville att de skulle prata om, och det var ju det, varför ska du vara här och vem är det som står för inbjudan, var ska ni vara?
Ja, det pratade vi väl om i måndags då, för redan då hade han skickat ut det här ganska hotfulla och tråkiga mejlet, att jag var helt häpen över. Alltså aldrig någonsin när jag har försökt få intervjuer med folk så har jag försökt använda mig av någon slags skrämseltaktik eller försökt vara så typig att de inte vågar annat än att svara. Det brukar sällan fungera, kan jag berätta för Gusten.
Ja, men det finns ju en annan poäng med det, slog det mig när jag läste Gustens artikel som då kom ut lite senare på måndag kvällen. Det är ju det han skriver i sista meningen. Expressen har sökt Jonas Nilsson, Ingrid Carlqvist, Vavra Suk, Mikael Vilgot, Lennart Mattikainen, Jan Tullberg och Katarina Janouch.
Ja, och ni är så ljusskygga typer allihop att ni vill inte lämna.
Det finns en poäng med att vara, ja, men det finns en poäng med att vara lite otrevlig, för då svarar man inte och sen kan de säga, ja, vi gav henne möjlighet men hon ville ju uppenbarligen inte vara med.
Ja. Åh, Jesus, vilka idioter. Men nu lägger du länk här till var man anmäler sig, eller hur?
Ja, det är en adress, Education for Future, och där ligger fler saker upp och det kommer att komma hela tiden nya saker, så kan man anmäla sig via den här sidan, så spara den. Det första de ska ha är den 27 februari, då ska Lars Bern föreläsa om den metabola pandemin som han har skrivit en bok om. Och sen kommer då den alternativa bok om mediemässan 2020. Den 28 mars. Och det kostar ju, det är ett heldagsarrangemang, så det kostar ju 495 kronor. Men det var ju från 11 till klockan 18.
Ja.
Så att, och man får mycket för pengarna, tror jag. Jag vet flera som kommer och som kommer, så det blir väldigt spännande saker. Och blandad kompott.
Jag kommer.
Ja, det är vi väldigt glada för. Nu slängde jag in en grej här som inte du vet om.
Jag ser det.
Alternativ för Sverige har idag lanserat, nu bara för någon timme sedan, en webbsida som heter vadkostar.eu. Och där är ett räkneverk som varje millisekund alltså lägger på pengar. Nu när vi är alltså den 14 februari är summan som Sverige har betalat hittills 5 miljarder 127 miljoner 186 7 8 9 ja, det går så snabbt, va?
Ja,
men
ja.
Över 5 miljarder och vi är bara på den 14 februari.
Ja,
det här tycker jag är ett jättebra initiativ, därför att det finns ju ingen diskussion om Svexit, därför att inget av riksdagspartierna vill ha Svexit. Så de pratar ju inte om det.
Nej.
Journalisterna vill inte ha Svexit. Så de skriver aldrig om det. Så att det här är ett sätt att liksom få upp det i folks medvetande. Och få folk att förstå hur ohyggligt mycket pengar det här kostar. Och vad vi kunde ha använt de pengarna till istället.
Ja, alltså det är en häpnadsväckande summa ju. Över 5 miljarder i mitten av februari på 6 veckor typ. Det Och är det inte så också, du får rätta mig om jag har fel och du kanske inte vet det, Ingrid, att Sverige är ett av de länder som betalar absolut mest till EU i förhållande till vår storlek, va?
Ja, och framförallt i förhållande till vad vi får tillbaka.
Ja.
Vi betalar någon drygt 40 miljarder och vi får tillbaka 11 ungefär.
Usch, ja, och vad fan får vi?
Som ja, vad får vi för pengar?
Ja, ja.
Nej, vi får bara en massa dumheter och en massa lagar vi inte vill ha och ingen demokrati och inget självbestämmande. Svexigt, svexigt.
Å andra sidan är vi ganska bra, vi och vi, men vår riksdag är ganska bra på att införa dumma lagar också.
Ja. Ja, det är de väldigt bra på. Och jag vill bara snabbt säga då att den här förgrymmade plastpåseskatten, den är ju nu beslutad om. Och lagen genomförs den 1 mars, men av någon anledning så är det inte förrän den 1 maj vi ska börja betala den.
Okay.
Och då kommer plastpåsarna att kosta 6-7 kronor ungefär.
Va?
Ja.
7 kronor för en plastpåse?
Ja, visst. Och det intressanta som jag fick från en av mina fåglar är, som har undersökt det här med, för det finns ju bioplastpåsar, exempelvis gjorda av majs, som är helt nedbrytbart, inte något, om du skulle råka slänga det i naturen eller tappa det, så är det nedbrytbart. Det har ingen som helst usel inverkan på miljön. De ska också beskattas, Maria!
Ja, jag vet inte om någon behövde fler bevis för att det här inte alls handlar om miljön, men i så fall så fick de ju det nu.
Ja, exakt. Ja. Det handlar inte dugg om miljö, utan det handlar om att staten måste ha in mer pengar. Och nu tror de att svenska folket är så hysteriska över klimat och miljö att det går att lägga på en sån här skatt. Och så det bästa man kan göra det är att helt enkelt sluta köpa plastpåsar. Och det är också det, Maria, att plastpåsar är ju inget problem i Sverige. För svenskar kastar inte plast i naturen. Nu bor det i sig många här som inte är svenskar som kanske brukar ägna sig åt plastpåsenedskräpning. Men det är inget problem.
Men jag bara slås av en grej nu. Vad ska man lägga soporna i då?
Precis, då får du köpa såna där avfallspåsar. Och,
ja, men är det inte skatt på dem också?
Det är det väl, det antar jag att det är. Men kanske inte lika mycket. Men även de som du tar frukt och grönt i, ska det ju, de ska vara alltså 30 öre per påse.
Nej, för att jag menar, det är ju det som är grejen. Det är det jag har hört om plastpåsar och Sverige. Det är att dels så återvinner, alltså vi återvinner all plast i Sverige, så att det är liksom inte någon, och som du säger, man slänger ut i naturen och så vidare. Och vi använder ju alltså sådana ICA plastpåsar och Coop och sånt. De går i 9 fall av 10 till att emballera sopor i och går därför också till förbränning.
Ja.
Så det är ju heller
inget problem.
Var ska man hälla soporna? Rakt ut i soptunnan, eller hur tänker de? Men ja. Naturligtvis är det så att det här är ju för, de vill ju tvinga alla till att betala. Vare sig man, för jag menar så, om man slutar använda plastpåsar när man handlar i affären, du måste få nya plastpåsar någonstans ifrån ju. Som du kan stoppa sopor i. Och då får man köpa sådana som du säger, sådana här i rullar. Men då är det skatt på dem också. Så då kommer du ändå inte undan ju.
Nej, antagligen är det så. Men jag tror att skatten är extra hög på ICA-påsarna så att säga. Jag tänkte, ett land där det verkligen var ett stort problem var Marocko.
Ja.
Och för där kunde man inte gå någonstans, eller om man åkte långt ut i öknen typ, så for de kring såna här små tunna plastpåsar. För folk bara tog upp det de hade köpt och bara kastade de plastpåsen. Så de införde ju faktiskt förbud mot plastpåsar för några år sedan.
Okej.
Och man får då köpa såna här tygpåsar istället. Så man, alltså det är förbud. Och det, alltså då hade de förbjudit det, så hade man ju på något sätt liksom, ja okej, fast det behövs ju inte i Sverige, men det hade varit mera, man hade mer kunnat tänka att det var miljön det handlade om. Men alltså, det vill man ju inte, för att man vill ju ha åt in skattepengarna.
Ja, och bland annat Rebecca Uvell har ju räknat på det här, ekonom som hon är, va? Att de här förbaskade tygpåsarna är, jag vet inte hur många gånger mer miljö ovänliga än plastpåsarna, ja. I och med den höga förbränningsprocenten i Sverige så är det mycket mer miljövänligt att använda en vanlig plastpåse än en tygkasse i Sverige. Mm. Mm. Men ja, som sagt, det handlar ju inte om det. Och ingenting hindrar ju tydligen Miljöpartiet, för det är ju framförallt de, även om sossarna går med på saker, från att stifta dumma lagar och lägga dumma förslag. Nu har de ju precis i veckan fått jättemycket kritik för det här med miljöbilar från Riksrevisionen. Att det är helt idiotiska subventioner som de har infört som inte alls är bra och gynnar miljön på något enda sätt. Men de fortsätter ju ändå med sina grejer. Bara för att.
Ja, ja, visst. Nej, det är helt galet. Nej, nu lämnar vi plastpåsen och tar vi en snabb coronavirus-update. Mm. Då fick jag höra från en annan fågel att i USA så räknar man nu med och planerar för ett fullt utbrott inom 2 till 4 veckor.
Mm-hmm. Vad innebär ett fullt utbrott då? Alltså ett utbrott i USA som är lika stort som det i Kina, eller?
I värsta fall. Men åtminstone att det kommer att spridas väldigt snabbt och att väldigt många människor blir sjuka. Det som hela världen är så förundrad över, det är varför svenska myndigheter är så coola. Här är det inga problem. I Storbritannien till exempel, där har man nu förberett med stora containrar utanför sjukhusen som är som liksom sjukhussalar. Så att om det blir ett stort utbrott så är det inte, så ska de sjuka inte in på sjukhusen utan in i de här containrarna som då är inredda som sjukvårdsinrättningar och sjukhus. Men här i Sverige är det ingen som förbereder någonting.
Nej.
Det var en som gick in på en vårdcentral i Svalöv igår. Ja. Och så jag tror jag har corona. Och så fick de sanera hela vårdcentralen. Och folk blev helt hysteriska. Nu visade det sig att han hade inte corona.
Men ja, det är klart eller?
Ja, det är klart. Ja. Jag såg det nu för en stund sedan. Mm. Men fattar du, vad är det med Sverige? Varför tror de att det inte kan hända här? Och vi har ju fortfarande dessutom flyg till Kina.
Ja, jag vet inte, Ingrid. Vi har ju spekulerat innan, alltså, antingen är det total hybris, att det kan inte hända här, grej som är helt tagen ur luften, eller så är det någonting med det här med smittan, hur den överförs, att de vet att asiater är mycket, mycket mer mottagliga. Asiatiska män sägs det framförallt. Så mycket har man väl erkänt även officiellt nu, att det är mer smittsamt för män än för kvinnor.
Mm.
Det tror jag till och med de har gått ut med offentligt nu, att så är det. Och det är också, de har också sagt att det blir värre ju äldre man är. Alltså man blir mer sjuk. De som är över 40 blir mer sjuka. Och sen blir man exponentiellt sämre och ju äldre man är. Och det verkar bli sig också logiskt på ett sätt. Därför att det är klart att man är fysiskt svagare om man är 80 än om man är 35. Liksom. Det,
ja visst.
Men ja, vi får väl se vad som händer. Det känns så där. Ditt inslag denna veckan i SvebTV-nyheter som väl publiceras ikväll handlar om just det här svensk beredskap, frågetecken för corona.
Ja, precis. Jag har 2 inslag denna veckan, det är det och SAS. Men jag har också in en länk här med praktiska råd från Dr. John Campbell som vi har pratat om tidigare, den här lille brittiske doktorn. Och det är sådana där saker som att om det blir ett utbrott, då ska man helst inte lämna hemmet.
Nej.
Man ska undvika kontakt med andra människor, inte ta folk i hand, absolut inte kramas och pussa på kinden. Och absolut inte hångla med någon. Och han till och med varnade för att ha sex, för att vi vet ju inte ännu. Det kan ju också spridas via sex.
Ja.
Och sen är det ju det här med att tvätta händerna. Så jag vet inte, det var väl när Stefan Molyneux pratade med den här Hongkong-kinesen som de pratade om att det är väldigt många män som inte fattar hur man tvättar händerna. Och när de har gjort nummer 2 på toaletten så sätter de händerna så här lite under lite vatten så, och så är det bra med det. Det går inte, du måste ha tvål och vatten, varmt vatten. Och så ska du tvätta så här, för då försvinner nämligen fettet och där i sitter bacillerna, viruset.
Men alltså det här brukar väl de flesta lära sig när de är i dagisåldern, eller?
Jag vet, men tydligen tappar många män den här kunskapen på vägen. Och Stefan Molyneux hade också ett råd att man ska sjunga Blinka lilla stjärna. Så länge ska man hålla på att tvätta händerna.
Hur många verser då?
Ja, det är väl bara två, men det är 20 sekunder ungefär.
Ja, 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 ja. Jo, nej, men det, allt detta vet jag, har ju jobbat på sjukhus. Så jag vet hur man tvättar händerna. Och det, jag har sagt det innan, och jag vill gärna understryka det, att sjukvårdskunna personer i min omgivning har varit väldigt nogsamt påpekat att just det här med tvål och vatten är oerhört underskattat, även vad gäller sårtvätt och liknande. Det är förvånansvärt effektivt.
Det är faktiskt bättre än handsprit.
Ja, det är det.
Handsprit måste vara mer än 70% för att den överhuvudtaget ska komma upp till tvål och vatten.
Använd tvål och vatten, hörni, och hångla inte med främlingar på tunnelbanan.
Nej, just det. Mycket bra råd.
Ja.
Ja, nu får du berätta om Rolf i Trelleborg, för det är ju din stad. Hur behandlar ni era gamla där nere?
Ja, vi låter dem bo i bilar på ICA Maxis parkering, tydligen.
Trevligt.
Helt bizarr historia. Joakim Lamotte var tydligen på besök häromdagen. Och hade jag, det var ju synd jag inte visste om det, för jag hade gått dit och pratat med honom. Men han har då träffat 88-årige Rolf som bor i sin bil. Han har blivit vräkt därför att han har inte rätt ut att betala sina räkningar. Han har enligt Lamotte inte något missbruksproblematik eller så, psykisk ohälsa eller någonting sånt. Men han är gammal och lite vimsig och sådär. Och det är mycket möjligt att det finns mer i denna historien som vi inte vet. Det är mycket möjligt, men icke desto mindre har det slutat med att han bor i sin bil då. Och han får ingen hjälp. Kommunen, Lamotte försöker då liksom reda i detta och få fatt i någon ansvarig chef som kan prata med dem, och de hänvisar bara till sekretess som vanligt, så gör de ju alltid.
Även alltså, det är så hemskt. Alltså, sekretesslagen kom ju till för att skydda klienterna. Att socialsekreterarna inte ska kunna gå runt och prata vitt och berätta om att vet att din granne kommer ner till oss och behöver hjälp med sitt missbruk. Så, det är därför den kom till. Men den, nu används den i många fall tvärtom. Alltså när journalister vill veta varför gör ni ingenting för den här människan, så är deras svar alltid: vi kommenterar inte enskilda fall på grund av sekretesslagen. Vilket gör att de aldrig behöver stå till svars, och det är väl svårt att hjälpa någon, som journalist till exempel. Och han fick ju ge sig Lamotte till sist. Det fanns ingenting han kunde göra ifrån honom, mer än att lägga ut filmen.
Nej, precis. Och det tog ju hus i helsike, kan man säga. Folk var väldigt, väldigt arga, nästan lika, det var på väg att blåsa upp till lika stor storm som SAS-gate. Men det kom av sig när den glädjande nyheten kom att SD Trelleborg griper in och betalar boende för Helmut. Alltså se till så att han får...
Eller, nej, inte för Helmut. Det är Helmut som gör det.
Är ordförande för SD Trelleborg, och han grep in. De letade först och främst upp Rolf, och sen så såg de till så att han fick bo på hotell så länge. Och mat. Tills de kan reda ut situationen. Vad det är som har hänt och varför han inte... För grejen var så här, han ville gärna komma till ett äldreboende. Men det finns inga platser då, säger kommunen. Och jag har en del källor här i stan som säger att det i sin tur har att göra med att det, de platserna... Jag kan inte bekräfta att detta stämmer, observera nu. Men jag har uppgifter på att många såna här boendeplatser har gått till nyanlända. Som sagt, yes. ni får, det är en obekräftad uppgift, men det är väl inte helt jättesvårt att tänka sig att så skulle
Nej,
kunna...
Nej, så har de gjort i Stockholm på flera ställen, att man har kastat ut de gamla under förevändning att det saknades 5 centimeter mellan badrummet och badkaret och toastolen och såna där dumheter. Och sen så när man har fått ut de gamla, så in med så kallat nyanlända. Men jag tror när det gäller... Alltså det finns en grupp gamla människor, och jag tror att den här Rolf kanske faller i den, som inte har några släktingar. Och det är ju faktiskt i princip omöjligt att betala sina räkningar nu om du inte har en dator och internet.
Ja.
Det är jättesvårt. Ja. Och jag menar, jag vet inte, kan man fortfarande gå till sitt lilla postkontor, finns ju inte, men sin posthörna på ICA Maxi.
Alltså grejen är, nej jag är osäker på det. Grejen är så här att det Rolf borde ha är ju en god man som kunde hjälpa honom. Men då
Ja.
är det, då tror jag, jag misstänker att det är så här. Han är psykiskt frisk och har inga missbruksproblem, så därför så
Kan han
förväntas
lämna
han
skolan?
klara
Ja.
det själv, va?
Ja, precis.
Jag gissar att det är det som är problemet, va? Att man är, om man är för skröplig liksom för att reda ut sin situation, men ändå tillräckligt frisk för att inte komma i fråga för åtgärder som är till för sjuka, då hamnar man ofta i en sån här grå zon. Så det är nog det som har hänt. Men vi får väl se vad som händer med Rolf framöver. Jag såg att jag är med i någon sån Facebookgrupp för folk som bor i Trelleborg. Och där stod det också att en tandläkare i stan har erbjudit sig att fixa hans tänder. Man kunde ju se det i
Ja.
Lamotte-film att han kunde inte tugga ordentligt. Han har erbjudit sig att fixa det gratis, så han kommer att få hjälp med det också.
Åh, vad fint. Alltså det här kommer att sluta jättebra för Rolf. Men hur många Rolf och Rolfina, jag får
Ja,
skapa på
nej.
någon kvinnlig motsvarighet, finns det inte i vårt land? Som blir så illa behandlade, som har jobbat och betalat skatt i hela sitt liv och nu på ålderns höst, alltså kastas ut i hemlöshet och svält. Det är någonting så fasansfullt. Därför att man lägger pengarna på andra länders medborgare.
Ja, i kölvattnet av det här då så är det en del som har tyckt att ja, men SD är ju med och styr Trelleborg och det är ju delvis deras fel och hur man nu har lyckats få ihop det. Men alltså faktum är ju så här att tjänstemän har ju ganska stor makt kring hur lagar och bestämmelser ska tillämpas. Så det är inte enbart politikernas, alltså politiska beslut som styr
Nej.
saker, utan det är också, och det kan också vara sådana saker att de får laga efter läge. Finns det inga platser så finns det ju inte.
Nej, men det märkliga var ju att de var ju inne och pratade med någon socialtant som satt bakom någon dator så man kunde se henne. Och det vi fick se i alla fall, där sa hon ju ingenting om att vi är väldigt ledsen Rolf, men du står i vår kö, men det kan ta ett halvår. Ingenting, utan det var bara, nej. Det går inte, vi har inte, nej det går inte, vi har inte.
Ja, nej, men det är uppgifter i den här Trelleborgsgruppen som jag pratar om på Facebook. Att det är andra som har varit med om att anhöriga inte har fått plats på diverse boenden på grund av överbelastning då. Trelleborg är ju en ankomstkommun. Så det här var ju, jag vet inte, nu är här kanske inte så många ensamkommande kvar längre. Jag vet inte hur det funkar om de liksom placerar ut dem efterhand. Men vi hade ju väldigt mycket ensamkommande när den vågen kom och
Nej, men jag
Trelleborgs
menar,
kommun har varit väldigt hårt belastad. Så att...
sen är det ju också det att SD har varit med och halvstyrt, eller vad vi ska säga, Trelleborg i 1,5 år. För det första måste man, det är ju så många saker som måste åtgärdas. Man måste först bli medveten om problemen. Och sen måste det, ska det malas igenom olika kvarnar innan man kan exempelvis komma med nya direktiv. Men jag tror väl att det är så att politikerna i socialnämnden kan bestämma att i Trelleborg prioriterar vi de gamla. Det får aldrig hända att man hjälper nyanlända före gamla svenskar. Det föreställer jag mig att man skulle kunna.
Ja, precis. Det ska bli intressant. Jag hoppas ju att någon tar tag i detta och hör mer med Sverigedemokraterna vad de tänker kring det här när det nu, för de menade på att vi hade ingen aning och sådär va. Men nu när de är medvetna om problemet kommer de att agera på något sätt. Det ska bli intressant att se, och det var ju som sagt, det var bra att gick bra för just, eller antagligen kommer att gå bra just för Rolf, men tyvärr så vet man ju att det finns en hel del andra gamla som far illa runt om i vårt land. Så att,
Så är det ju. Du, vi får hoppa lite och då tycker jag att vi går på 1,5 miljon kronor för Malmös ljudidentitet. Vad i herrans namn är det frågan om?
Ska vi se ett litet, ska vi inleda med att se ett litet klipp kanske?
Det kan vi göra. Jag vet inte om man förstår, men det kan vi prata om sen om man inte förstår det.
Rulla bandet!
Hur mycket har det här kostat totalt?
485 000 kronor blir det då.
Jag visste inte att Malmös ekonomi var så stark.
Ja, ni kan få höra.
Finns det någonting av de här ljuden från stan i detta?
Ja, men det kommer till exempel, det kan man kanske ana lite, ett plask från simhallen. Här hör man en röst som kommer in också. Som kommer från medarbetare.
Ett plask från simhallen, Ingrid. Det är väl värt en halv miljon, är det inte det?
Nej, men alltså hela den här grejen är helt vansinnig. För det första att Malmö som är en konkursfärdig kommun hade gått i konkurs för länge sedan om inte det hade varit för det här bidragssystemet. Överhuvudtaget kan komma på idén och lägga pengar på något sånt här. Malmö ska ha en ljudidentitet. Alltså, vad var det nu sist? Det var skateboardramper och det var någon annan. Alltså Malmö lägger massor med pengar på såna här idiotgrejer. Men om det åtminstone hade varit, om man hade varit folk som pratade och som sa är du kamerad? Och så klirr från ölglas på Möllevångstorg. Men alltså, vad är detta? Det kommer från vilken stad som helst.
Ja, jag vet inte om det hade varit värt en halv miljon för att du kammar dig heller faktiskt.
Nej.
Och det är så här då. Malmö stad har alltså betalat 485 000 kronor till en kommunikationsbyrå för att de ska ta fram ljudet av Malmö, och då har de gått runt och spelat in sådana här ljud då som vad det nu kan vara, tystnaden i stadsbiblioteket till exempel, Ljusets kalender som den heter, Malmös huvudbibliotek. Det är lite ljud av, vad var det han sa nu? Det var en medarbetare som pratade.
Är det hans egen medarbetare?
Jag tror det, jag tolkar det
så. Plask från simhallen.
Det var även...
Och då vill jag veta, nu kräver jag att få veta hur ett plask i en simhall i Malmö skiljer sig i ljud jämfört med ett plask i en simhall i Göteborg.
Ja. Ja. Precis, och förutom att hela konceptet är helt koko, vad ska de ha det här till? De har ju då, kommunen har tidigare sagt att man kan spela upp detta på äldreboenden, busshållplatser, i parker, sådär, kan ljudet av Malmö ligga som en kuliss då. Förutom att det är helt koko så undrar jag, vad är det i detta som har kostat 485 000 kronor? De hade kunnat skicka ut mig med min iPhone och spela in de här ljuden. Gratis, inte för att jag hade gjort det gratis, men alltså.
Ja, men nej, men det är ju så det fungerar. Den här sojapojken, det är väl han som har gjort det. Han står ju där och säger 485 000, precis som han är stolt över det. Och det är väl hans byrå som då fakturerar detta och sagt att ja, det här kommer att kosta oss ungefär en halv.
Han är från Malmö stad. Han är Malmö stads kommunikationsstrateg, Lukas Dietrichsson heter han.
Okej, så det är han som har beställt ganska... det då?
Det är han som har beställt det. Och så att det är han som pratar där för Malmö stad. Och den mannen som är kritisk är då Kalle Oldby, som är en gammal Sveriges Radio-programledare och Malmöbo. Och han tycker att det här är helt vansinnigt, ansvarslöst, löjligt, onödigt. Säger han kan ju inte tro att det är sant. Det är han som säger att jag visste inte att Malmö stads ekonomi var så stark, typ. Ja. Säger han sarkastiskt då.
Men det är inte klokt alltså. Hur kan Malmö få komma undan med detta? Inte nog, vi har ju pratat om alla skrytbyggen som Malmö bygger. Ny konsert,
Malmö Live.
Och det är det ena skrytbygget efter det andra. Och nu såna här fullständiga idiotprojekt som bara håller ett antal PR-nissar under armarna, som inte har någon som helst nytta för varken Malmöborna eller några andra svenskar.
Jag läste häromdagen en artikel där det stod att Malmö stad har typ 200 kommunikatörer anställda, vilket är dubbelt så mycket som Stockholm och Göteborg, tror jag det var. Alltså det var liksom helt total crazy siffra. Och jag kan berätta för dig att eftersom min man jobbar inom mainstream media och jobbar på en lokal tidning, så har han ofta varit med och när kommunen har olika sådana här halleluja-möten om fantastiska saker de ska göra. Och påfallande ofta är det idiotprojekt av den här typen. Det är så här, vi ska ha ljusspel och vi ska plantera, du vet, vackra blommor och så ska allting bli bra. Vi ska göra om den gatan som är nu en genomfartsled till en stadsgata så att folk kommer närmare varandra. Blandad stad, har de haft ett koncept som heter, som innebär att om man bara tvingar olika sorters människor att bo tillsammans så kommer allting att bli jättebra. Så de ska tvinga ihop till exempel då villaområden som ligger något sån här nära sån här utanförskapsområden. De ska bygga samman dem så att de här stackars människorna som har köpt dyra villor förlorar alla sina pengar.
För att ingen vill bo där heller.
Precis, precis. Ja. Det är så opererar Malmö stad. Så det här är bara ännu ett exempel på hur koko i huvudet då är med.
Ja, det är hemskt. Men du, Sander Herold, han vet hur Malmö låter.
Mm.
Han har...
Ja, vi ska spela upp ett äkta klipp från hur Malmö låter.
Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Ja, det är en mer korrekt bild av Malmö-ljudet.
Ja, så låter det på riktigt. Nej, det gör det ju inte. Men vi tyckte ändå det var lite småkul sådär. Sandra är rolig, han har lagt ut en hel minut av sånt här. Allahu Akbarande, och jag blir helt... Jag blev helt nervös av att höra det. Jag blev inte nervös av det. Alltså väldigt, väldigt orolig.
Man blir illa till mods blir man.
Nej, vi går vidare till SAS tycker jag.
Ja, nu ska vi se hur vi håller ordning på dagarna. I tisdags så la SAS, det vill säga Scandinavian Airlines System, flygbolaget som en gång var Skandinaviens stolthet, ut en reklamfilm. Och när flygbolag lägger ut reklamfilmer så är det för att de vill locka till sig kunder som ska välja att flyga just med dem. Eftersom det är ett skandinaviskt flygbolag så kan man ju tänka sig att de skulle vilja puffa för just Skandinavien. Flyg med oss och flyg hit, och vi är jätteroliga och vi har saker som inte ni har.
Ja.
Men istället så talar de om för sina kunder att nej, och för guds skull inte till Skandinavien, för där finns ingenting som är äkta.
Man kan ju jämföra med, så det var någon som hade gjort, Turkish Airlines gör ju ganska mycket reklam. De är rätt så på liksom, pumpar ut mycket reklam. Och där är det liksom mysiga katter som sitter i knät hos folk i Istanbul. Och det är folk som badar i det här turkosa vattnet. Det är så här antika fornfynd och kaffe och vin och allt som kan vara mysigt när man är i den delen av världen på semester. Då, va? Och det var någon som skrev att kan inte SAS byta reklambyrå med Turkish Airlines? Att unga, vederbörande unga då, att skulle de någonsin komma på tanken och säga det finns ingenting som är turkiskt. Allting har kommit utifrån. Tror inte det, va? Hallå?
Nej, och det visar sig att det ville ju inte svenska heller vara med om, eller, och danskar och normer. Ska vi se, vi har klippt ut en bit från den här reklamfilmen så ska vi prata mer sen.
Mm.
What is truly Scandinavian?
Grattis!
Absolutely nothing.
Nada.
Niente.
There is no such thing.
Everything is copied. Our democracy.
Vi människor som tillsammans formar framtiden.
Credit goes to Greece. Parental leave.
Thank you, Switzerland.
The iconic Scandinavian windmills were actually invented in Persia. And we made the German bicycle a staple of our cities. It's Turkish.
What?
Smapple? Dutch.
What about licorice?
It's Chinese. And
Midsommarstången.
German.
Then it gets worse.
Rumor has it the oh-so-Swedish meatballs might not be as Swedish as you think, but Turkish.
Even the Danish isn't Danish.
It's Austrian. And the pride of Norway, the paperclip, was actually invented by an American.
And while we're at it,
America, thank you. thank you for taking the first steps in empowering the women's rights movement. We're no better
than our Viking ancestors.
We take everything we like on our trips abroad, adjust it a little bit, and
voila!
It's a unique Scandinavian thing.
Jag vet inte vad som är dummast med det här. Vi ska säga i ärlighetens namn att det här är bara halva filmen ungefär. Och det blir lite mer förbindligt efter detta, för då förklarar de att det handlar om är att vi har rest så mycket och tagit intryck av världen och sen gjort det till vårt. Men då är det på något sätt redan för sent, därför att de har ju inlett med att säga alltså det är det som är så konstigt. De börjar ju den änden, det finns inget som är skandinaviskt.
Nej. Det finns absolut ingenting som är unikt.
Var någonting har uppfunnits är ju inte samma sak som att det inte senare kan bli en del av en annan kultur. Alltså jag tog då exemplet, det var faktiskt min man som kom på det exemplet, om jag ska vara helt ärlig och ge honom lite credit. Att om vi till exempel tar det här med hamburgare, det förknippar ju de flesta med USA idag. Men så säger man då att ja, men det uppfanns av romarna. Redan i antikens Rom så fanns det typ snabbmatstånd, och där hade man någonting som påminde om nutidens hamburgare. Men alltså, även om vi säger att romarna var först med att lägga en köttbit mellan två brödskivor, så innebär ju inte det att de uppfann hamburgaren så som vi uppfattar den idag.
Nej.
Det är därför vi kallar det amerikansk hamburgare, för det är amerikanerna som har utvecklat den och gjort den till vad den är idag, till den kulturella företeelsen som den är idag. Och så är det ju med allt.
Och precis så är det ju till exempel med midsommarstången, att det finns det saker som tyder på att det var någon tysk som först satte upp en sån, men det är ju bara i Sverige vi firar midsommar på det här sättet, med midsommarstång, med sill och snaps och små grodorna och allt det där. Det är ju Sveriges verkliga nationaldag. Det finns inget annat land du kan åka till och säga: "Oh, jag vill vara med på ert midsommarfirande." Då är det ju unikt, det är ju till och med unikt svenskt. Det finns nog lite i Danmark och Norge också, men jag menar, de har ju inte ens, det blir inte ens en hel dag för dem. Så att, alltså det är väldigt svenskt.
De har ju
nappat
på det här kristna Sankt Hans, alltså att det skulle ha med Johannes döparen att göra.
Ja, precis. Men jag menar, hela detta då, inledningen, alltså även om vi ska ge dem the benefit of the doubt och säga att tanken var nog egentligen inte att de skulle göra en film som fullständigt framställer alla skandinaver som idioter som tror att vi har någon kultur fast vi inte har det. Utan det var nog att säga det att liksom skandinaver är väldigt uppfinningsrika, vi är väldigt nyfikna och har alltid rest mycket ända sedan vikingatiden. Ja, och långt innan dess också för den delen. Och sen har vi då plockat med oss det göttaste, och sen så har vi samtidigt också gett dem våra bästa liksom grejer. Men när man börjar en film med att det sitter, är det uppgivna skandinaver?
Nej. And it worse.
Alltså det är liksom, det är verkligen, det är inte bara att spotta på folk, det är att stampa på oss. Och hur ett flygbolag kan skicka ut någonting sånt och tro att detta ska ge dem positiv feedback, det är för mig obegripligt.
Ja, och det är ju då bland annat, det var ju väldigt, vi ska strax komma in på det, hur den här nyheten behandlades i svensk mainstream media. Men, och det var ju väldigt få vettiga kommentarer som fick komma fram där kring detta, om jag får säga vad jag tycker. Men en av de få var en PR-strateg, kommunikationsperson, vad det nu kallas, en man som håller på med sånt här PR och kommunikation och så vidare, som sa i Expressen att det här är ju, hur kunde den här idén vandra från idéstadiet till produktion till att man släpper ut den utan att någon har sagt: vänta, det här kommer nog inte liksom att mottas på det sättet som vi hade tänkt oss. Ingen har haft någon invändning någonstans i det här produktionsledet. Och då menar han på att det här är ett tecken på hur totalt inbubblade de här människorna är. Hur totalt liksom bortkopplade från liksom så kallat vanliga människor och verkligheten de är. Ingen har förutsett att det här kunde nog slå slint. Utan de har suttit där i sin reklamarbubbla och bara tyckt Fred.
Och jag tänker att det hade nog räckt att de hade frågat, samlat 10-20 stycken av sin egen personal och låtit dem titta på den. För att jag känner ju folk som jobbar på SAS, och så fort filmen hade släppt så var ju de inne på sitt intranät. Mm. Och väldigt många skrev det, men vad är för guds skull, ta ner film, det är ju inte klokt, det här är jättedåligt. Vad händer med dem? Munkavle på direkt. Du kritiserar inte SAS.
Ja, ja.
Så personalen blev precis lika upprörd som alla vi andra blev.
Ja, därför att de är normalt funtade människor och inte såna här reklamnissar som lever i sin egen lilla värld. Men om vi ska försöka liksom beskriva och angripa hur detta presenterades, alltså de som först berättade om upproret som blev, alltså att tiotusentals människor tryckte tummen ner på YouTube och skrev negativa kommentarer och blev jättearga och jätteledsna. Det var ju naturligtvis de fria medierna. Sen kunde inte mainstream-medierna undvika till slut att också skriva någonting. Och vad var deras vinkel då, Ingrid?
Ja, då var det helt enkelt att de, anledningen att de inte kunde undvika det längre, det var ju att SAS tog bort filmen. Alltså, jag upptäckte det här på tisdag kvällen och gick och la mig jättearg, och så vaknade jag på onsdag morgonen och såg att de hade tagit ner filmen från YouTube efter all denna våldsamma kritik. Sen la de upp den igen, fast nu har de gjort den privat. Det är så många turer i detta. Men det var ju det som gjorde att mainstream-medierna skrev om det. Och då med vinkeln, nättroll från Ryssland och nazister och SD har kidnappat den här filmen och utsatt SAS för en kampanj som nu hade tvingat dem att mot sin vilja ta ner filmen.
Mm. Ja, precis. Det är ryska nättroll och det är nazister.
Ja, nazister.
Ja, fantastiskt. Jag vet inte riktigt hur liksom, det var ju framförallt Aftonbladet som tryckte på den här teorin, och de tyckte sig ha sett mönster i hur det delades på sociala medier, och det har ju nu helt debunkats vad jag förstår.
Det har ju andra. Mattias Albinsson som har tagit fram, alltså för de hade tagit fram någon graf som ju ingen ändå begriper, med en massa duttar på en världskarta. Mm. Men det de hade gjort, det var att de hade tagit bort själva liksom stapeln som visar när det är kluster och vilken färg. Så att läsarna hade ju inte ens någon möjlighet att förstå den här grafen. Det var bara där för att lura folk att de själva fattat något som läsarna är för dumma för att begripa.
Ja.
Men det här bevisar att det var ryssarna och nazisterna som hade en gemensam attack.
Ja.
I själva, alltså de så världsfrånvända är de att de inte ens förstår att när man kan inte trampa på vanligt folk hur länge som helst. Till sist så smäller det även bland sävliga svenskar.
Mm. Ja, och du gjorde en intressant observation att tydligen är det så att är det en sak man inte ska göra med svenskar, som svenskar blir väldigt provocerade, för det var framförallt i Sverige som folk blev förbannade, även i Norge och Danmark har folk blivit arga, men inte så, alltså ilskan är helt klart störst i Sverige, och det tror jag har att göra med att vi är mycket mer förtryckta än vad danskarna och norrmännen är. Det är det här, det är det misstaget som en del människor har gjort. Fredrik Reinfeldt pratar om ursvenska bara barbariet. Mona Sahlin snackade om att vi har våra midsommar och sånt töntigt. Och Ingrid Lomfors pratade, som är väl chef för Forum för levande historia, pratade på den här Sverige kan-konferensen, nej, Sverige tillsammans, om att det finns ingen svensk kultur.
Mm.
Och alla de tre uttalandena har blivit ökända. Och avskydda. Och nu kommer liksom den fjärde grejen här. Det finns, som är i samma anda då. Nämligen att det finns ingen skandinavisk kultur. Det svenskarna gillar inte det alltså.
Jag tror det är också därför vi blev mer upprörda än vad danskar och norrmän blev. För att vi har varit med om det här så många gånger. Och detta är någonting man aldrig vänjer sig vid. Alltså, trampa på oss. Ta våra pengar ifrån oss. Öppna landet. Utsätta oss för gruppvåldtäkter. Men kom baske mig inte och säga att vi inte har någon kultur. För det är ju egentligen det synsättet som ligger till grund för allt detta. För att man kan öppna gränser. För att man kan ta ifrån oss och säga att alla som bor i Sverige är svenskar. Och det kommer, svenskar kommer aldrig att bli i minoritet, för alla som flyttar hit, det blir ju svenskar. Det ligger ju under allting, det är därför de gör så mot oss. Därför att de påstår att vi inte finns, att vi inte har någon kultur. Vi har ingenting som är värt att bevara. Eller åtminstone om man kan ta i, Somalia kan väl börja dansa små grodorna. Då skulle det vara någon skillnad.
Ja, och där har vi ju ytterligare en aspekt av det här, att den här svarte mannen som ni ser i filmen som säger att våra vikingar förfäder, det var också en sån triggergrej för att det faller ju på sin egen orimlighet, att det är väl klart att inte han har vikingar förfäder. Alltså han kan mycket väl vara svensk medborgare, allt möjligt, eller dansk eller norsk, det vet jag inte. Men han kan ju omöjligt ha vikingar förfäder.
Nej. Men detta ingår ju i det, du kommer ihåg, jag var ju på Historiska museet i Stockholm för flera, vad kan det vara, 6-7 år sedan eller någonting. Och då hade de ju byggt upp någon sån liten vikingaby. Och då står det ju ett svart barn där. Vi bara frågar oss, men var kommer det ifrån? Ja, men vikingarna reste ju mycket och det var många som kom hit och det var lite blandat. Det här har pågått länge. Alltså det här kommer ju inte som en blixt från en klar himmel, utan bland etablissemanget, de som är så kallat anywheres, anywheres. Eller vad de kan kalla.
Anywheres, ja.
Anywheres. Till skillnad från oss som är somewheres. Vi hör till någonstans. De här anywheres, de har ju under lång tid försökt sprida detta. Att det finns egentligen inga folk, åtminstone inte vita människor. Vi är inga folkslag och vi är ingen etnicitet. Sådär. Utan att här ska man kunna blandas upp hur som helst. Och jag är faktiskt väldigt tacksam mot SAS att de gjorde denna filmen. För jag tror att det här var en av alla de... uppvaknande ögonblick vi kommer att minnas. Det kommer till och med bli inskrivet i historieböckerna, tror jag.
Du är verkligen vitbildad idag, Ingrid. Jag vet inte om det är, eller om det lägger sig nu lagom till På spåret här ikväll och så glömmer vi det och nu går vi vidare och vänder blad, som kungen ju gjorde. Jag ser att en kvinna som heter Nina Solomin, jag vet inte vem hon är, men hon har skrivit en intressant debattartikel i Svenska Dagbladet som du har lagt in, ja. där med en kul rubrik, eller kul ingress, som lyder: SAS kritiserade reklamfilm påminner om en berusad taktlös uppvaktare som försöker ragga med plumpa förolämpningar.
Ja, det är verkligen spot on.
En mycket bra liknelse, för det är, och du och jag har ju stött och blött och försökt analysera det här fenomenet tidigare, det här att, och jag är ingenting, och ursta, nej men inte ska väl jag är ju ingen, och så samtidigt så har svenskarna, det är ju den ena aspekten, och samtidigt så finns det en upplåsthet och en tro på liksom att vi är världsbäst på allt möjligt. Och de här två sakerna är egentligen svårförklarligt hur de kan existera sida vid sida. Men då har vi väl pratat om innan att det är just den här upplåstheten som förorsakar det första fenomenet. Alltså i svenskarnas upplåsthet och övertygade om att vi är bäst, störst, bäst och vackrast och kan allting och vet allting, så kan vi liksom vara sådär kokettera med att nej då, nej men inte ska vi, den här gamla trasan sådär liksom.
Ja. Exakt så är det ju. Och det är ju därför folk tror ju att inte svenskar är nationalistiska. Det sa ju alla danskar till mig när jag flyttade dit. Vad är det med er? Varför är ni inte nationalistiska? Och jag grundade ju mycket på det och kom ju fram till att när man vet att man är bäst så får man inte skryta. Utan då är vi så lite, vi behöver inte flagga med svenska flaggan, men vi vet ju att det är Sverige. Liksom. Ja. Medan danskarna som är ett pyttelitet land och så, de är så noga med Dannebrogen överallt. Men det visar sig att de har ju haft en mycket bättre taktik än vår upplåsta, låtsas vi inte är någonting attityd. Och kan man inte säga att hela filmen är sån, att den börjar med nej och inte har vi någonting, och sen slutar den med det unika, som då han får säga, den där svarta killen också. Det unika, det är just att vi är så duktiga, vi reser så mycket och vi är så uppfinningsrika och vi tar till oss och vi formar och skruvar och fejar och så blir det någonting alldeles unikt.
Jo, visst, absolut är det så. Det intressanta i den här, så det är ju inget nytt det här fenomenet som sådant, men det fantastiska med just den här grejen var att hur man kunde misskalkulera så fatalt, alltså, och inte, för de blev ju uppenbara, en del har framkastat då att det var säkert meningen, det var säkert så här, all reklam är bra reklam, men det tror jag inte, i och med att det finns ingen, alltså det skulle då vara om Greta-vännerna plötsligt skulle börja flyga i sympati, för det är ju de som tycker, har såna här vänster identitetspolitiska åsikter som möjligtvis skulle kunna sympatisera med det här budskapet, men de kommer ju inte börja flyga för detta.
Ursäkta, jag satte på filmen för att jag skulle se hur många tummar ner den har fått nu, och den vill inte stänga av sig. Ursäkta därför det är lite ljudavbrottet där. Men jag ser nu att nu är det 74 680 tummar ner och 6508 upp. Och då är det så att det är ju inte så himla många som kan komma in och se den längre, för att de har gjort den privat. Först tog de bort den från YouTube. Sen la de upp en kort version på Facebook av filmen där de har tagit bort hela början i princip, den som vi spelade upp här. Sen så la de tillbaka hela filmen på YouTube, men så blev det ännu värre då, och nu har de lagt den privat. Så man måste ha den specifika länken.
Den är väl olistad som det heter. Alltså du måste ha direkt länken.
Ja, vad det heter vet jag inte. Men ja, i alla fall, du kan inte söka på SAS. Om du söker på SAS så kommer den inte upp. Men vi har länken här om ni nu vill frossa i alla hemskheter.
Om ni vill plåga er. Så att frågan är ju, det har ju varit väldigt, väldigt mycket människor på Facebook och Twitter som har skrivit att aldrig mer SAS. Nu blir det bojkott. Rickard Jomshoff var tidigt ute och sa, ni kan bara fullständigt piss off, jag kommer aldrig mer flyga med er. Och jag har sett Gustav Kasselstrand har sagt upp sitt Eurobonus-medlemskap och en massa andra. Så att jag tror ju absolut att det här kommer att rendera en stor ekonomisk förlust för SAS.
Ja, och jag har inte sett ett enda, alltså det är som vi har någon länk här också till någon som har jobbat med krishantering, som säger att det här är det absolut sämsta sortens krishantering, att gå ut och liksom skylla på andra och påstå att man har blivit attackerad och kidnappad och ryska bottar och allt vad det är, istället för att säga så här, vi ber om ursäkt. Alltså nu när vi ser den och vi ser folk reagera. Vi ser själva, det här är helt tokigt. Hur kunde vi? Nej, nu gör vi om och gör det bättre. Så hade det varit över på några timmar.
Det är ju så här med alla konstnärliga budskap av olika slag. Att det är ju inte du som konstnär. Nu menar inte jag att reklammakarna är så konstnärliga. Men bear with me här nu då. Va? Det är inte du som bestämmer hur betraktaren ska uppfatta det du har gjort.
Exakt.
Det gör publiken. Du kan ha haft en avsikt, men publiken uppfattar en sak på ett helt annat sätt. Och det är ju det som är det fantastiska och intressanta med konst. Och som ofta tar konstnärer på sängen att oj, jaha, ja, här målade jag en tavla min skiltmästare, och så ser folk liksom en enhörning i den, eller vad det nu kan vara. Liksom. Så att de kan ju inte, jag menar, om folk har blivit arga och ledsna så är det ju så, då har de inte förmedlat sitt budskap på ett sätt som är begripligt för människor. De kan mycket väl ha haft en annan avsikt som sagt var, men kan man inte förmedla den på ett vettigt sätt så är det ju så det är. Då får man ju bara be om ursäkt och säga det var inte så här vi menade, vi gör om, vi gör rätt, ta bort den och...
Precis, och det var ju någon som också spekulerade i att SAS håller tydligt på att förbereda ett lågprisbolag. Och det som har varit utmärkande för SAS, förutom trygghet och att det har varit rent och snyggt, att de har flugit i tid och sådär, det har ju varit att det har varit skandinavisk personal ombord. Men nu ska det vara irländska piloter och flygvärdinnor från Baltikum och vad det nu var för någonting. Det kanske är det de håller på att förbereda för, att... Vi stänger ner vanliga SAS och...
Undrar om det var så genomtänkt, men det är
som det. Jag tror inte heller det. Men några som har... Du slängde ju fram misstanken att det egentligen är liksom Norwegian som ligger bakom detta.
Norwegian har mutat den här danska reklambyrån till att göra en negativ kampanj åt SAS. Nej, jag tror inte det. Men därmed så skojade ju Norwegian till det väldigt mycket med en meme och med en bild då på en osthyvel där det stod att den har vi i alla fall kvar.
Ja.
Du, nu är det hög tid att knyta ihop denna säck.
Ja, och då önskar vi er en väldigt trevlig helg och hoppas att ni får några coronafria pussar idag eftersom det är alla hjärtans dag. Och känner ni att ni vill utsträcka er kärlek även till oss så går det bra att swisha, sätta in på bankgiro eller gå in på Ingrid och Maria och fylla i ett valfritt belopp i donorboxen. Gärna bli månadsgivare.
Gärna. Ha en underbart trevlig helg allihopa och puss och kram på er. Vi ses på måndag.
Puss och kram.